Hej allihopa och varmt välkomna till avsnitt 45 av min intervjupodcast som heter Talk to me. Jag heter Sarah Dawn Finer och dagens gäst heter Alexander Karim. Alexander föddes den 26 maj 1976 i Uppsala. Ja, eller var det Uganda? Ja, om det får ni höra mer om alldeles strax. Han har jobbat som skådespelare i över 20 år. Ni har kunnat se honom i tv-serier och filmer som Malcolm, Lasermannen, Andra Avenyn, Zero Dark Thirty, Dying of the Light, filmen om Johan Falk, Ring Mamma, Advokaten, Tyrant, Jönssonligan och nu senast i Glaciär. Han har även varit manusförfattare i ett flertal projekt och jobbar numera även med eget produktionsbolag. 2019 debuterade han som författare till romanen Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död och barnboken Modigast i världen som han skrev tillsammans med sin fru Malin Karim. Ni kommer att få höra om ett liv i Sverige på 70-talet, uppväxten i Helsingborg, var hans omåttligt positiva energi kommer ifrån och den här känslan av att han kan bli vad som helst. Vad lärde han sig av att plugga i USA och vad är egentligen de bästa tipsen och råden han har för att våga satsa på sina drömmar? Jag hoppas att ni får en fin stund tillsammans med mig och Alexander här i Talk to Me.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tack för att ni kommenterar. Tack för att ni delar. Hörrni, nu åker vi. Alexander Karim, varmt välkommen till Talk to Me.
Tack så mycket, Sarah Dawn Finer.
Vi sitter på ditt produktionsbolags kontor och ja. Jag börjar med att säga det därför att vi sitter inte helt isolerade. Vi kommer att höra ringklockor.
Jajamän.
Vad roligt att du vill vara med trots att du inte har någon aning om vad du har gett in på.
Nej, men vet du vad? Vissa grejer, och jag tycker att det är rätt roligt. Vet du vad det är? Det är lite grann som att jag aldrig vill googla folk när jag ska jobba med dem. Det finns vissa skådespelare som googlar alla och kollar vad du varit med. Jag tycker att det är kul att gå in i saker helt blind. Och se vart liksom, vad ska hända liksom. Samma sak när man är på jobb, att man så här, jag vill inte veta att du har gjort 800 filmer och att du är kompis med Spielberg. Jag vill bara tro att du är Nisse som står där så att vi kan börja hänga. Så att, och det är samma sak här. Jag vill inte veta vad du förväntar dig av det här samtalet. Det är bara kul att se om jag kan.
Ja. Det låter ganska sunt, tror jag. Det är ett väldigt ärligt sätt att träffa folk. Och om vi ska vara riktigt ärliga, det är ju så vi gjorde innan du fanns internet.
Innan fanns det en tid innan internet alltså.
Ja, men innan vi kunde googla varandra liksom.
Ja, men precis.
Men jag brukar alltid börja från början. Men innan jag frågar den första frågan om liksom dig som människa, vad skulle du själv använda för epitet på dig själv? Författare, regissör, skådespelare.
Skådespelare och författare då, men jag skulle inte kalla mig själv en regissör.
Ja, det är också svårt, för du har ju ett par i din familj, vilket vi kommer
ja,
till.
Ja, jag vet.
Det blir lite känsligare då.
Nej, men det är inte ens det. Det är bara det att jag tycker inte att jag har regisserat nog. Nej. Författare har ju ändå skrivit en bok och filmmanus och så här. Jag är ändå utgiven, du vet.
Vi i Sverige som har sett dig känner ju dig som Alexander Karim. Mm. Vad hette du när du föddes?
Så här ligger det till, va? Det finns alltid olika berättelser till hur saker sker om man är från Uganda. Och säkert från många afrikanska länder kan nog känna igen det här. Det beror på vilket humör historieberättaren är på. För Ali, och det har jag fortfarande kvar, Kimbugwe är mitt afrikanska namn och Karim är mitt efternamn. Och sen så blev Ally till Alex, men Ally är kvar med Alexander. Kim Bugue tog jag bort under en skrämd halvtimme i gymnasiet. För i gymnasiet så vill man ju bara passa in. I synnerhet om du bor i Helsingborg och alla andra är vita och heter Nils. Jag hade hetat Alex Karim genom hela barndomen. Men sen hade någon inför att göra den här skolkatalogen, så hade någon jävla flitig på rektorsexpeditionen grävt fram att jag nej, men han heter ju egentligen Ali Kim Bugue. Det ska jag skriva i. Och du vet, den här skolkatalogen för de som tillhör 70-talsgenerationen, det var ju en bibel. Man vek ju sidor i det, man kollade, man ringade in så här, den är dum i huvudet, den är jag kär i, den är, du vet. Det var ju en referens. I slutet av året så kunde folk säga sidan 17, bild 3, där är hon.
Pre-Google people.
Pre-Google baby! Mm-hmm. Och det där var ju vår Facebook. Mm-hmm. It was an actual book of faces.
Verkligen! Ja.
Och den var enormt viktig. Och det var alla gymnasieskolor i Helsingborg hade samma bok. Fick du en dålig bild? Det var slut. Det var slut på det året. Du kunde bara säga, fan. Well, I'm fucked. Du vet. Hur som helst. Så där skulle Ali Kim Bugue stå. Och jag sprang ner till, först till rektorsexpeditionen. De bara, men om det står så här på Skatteverket eller vad fan, pastorsexpeditionen, måste du springa till för att ändra det här. Och jag kutade på rasten, vet, jag skolkade säkert. Sprang ner, jag bara, jag måste få det här bytt. Jag måste få det bytt, nej! Hela mitt år är förstört om du inte byter det här nu. Så de bytte det och tog bort. Och då frågade de, vill du behålla det här? Ally, jag skiter i Ally. Alexander, Karim, och så får ni göra vad ni vill där i mitten. Ta bort den här Kim Bugue afrikanska grejen här, för när jag kommer få stryk för det här. Stryk! Mm. Och sen så tog de bort det och fixade det. Det släpptes ändå på vissa listor. Jag fick hån när den listan kom ut.
Var föddes du och vad hette dina föräldrar?
Än en gång, skilda historier. Sometimes I was born in Africa and there was a big rain and crocodiles cried tears. Och vissa gånger, you were born in Granby, Uppsala. Du vet, det är olika, beroende på humöret av historieberättaren, är du med? Det är så, det är, swear to God, det är olika historier. Den senaste historien jag har fått berättat för mig, det är i alla fall att jag är född i Uganda. Det är den jag tror på. Det är den som de flesta människor har skrivit under på. Jag är född i Uganda 1976. Och sen flyttade vi. Vi hade redan flyttat till Uppsala. Min syster föddes 75 i Sverige. Sen flyttade vi tillbaka till Uganda liksom för att straighten some things out. Och medan vi var där 76 så föddes jag. Sen kom vi tillbaka till Uppsala.
Vad heter dina föräldrar?
Min mamma heter Nancy Karim och min pappa heter Abdul Karim.
Hur många syskon har du?
Jag har 4,5. Mm. Alltså, jag har 4 helsyskon. Mm. Och sen så har jag en kusin, min mosters dotter, som har vuxit upp med oss. Som vi alla bara kallar vår syster. Och vi är syskon. By all intents and purposes, vi växte upp ihop. Vi kallar varandra syster och bror.
Och vem är du i syskonledet?
Yngst.
Det är ju också så, vi kan redan bara etablera det i from the get-go, att du har ju flera personer i din familj som jobbar inom samma bransch.
Ja.
Framförallt, som jag sa, regi.
Det är bara brorsorna.
Ja. Och dina bröder heter?
Osman och Baker.
Och båda två har regisserat. Och, ja. Har ni alla produktionsbolaget ihop eller är det bara...
Nej, jag och Baker har produktionsbolag ihop och Osman har eget produktionsbolag. Men han är ju även... pilot, den karn. Men han är ju regissör fortfarande och gör så här, mest dokumentärer numera.
Du och din familj kom på något sätt från Uganda till Sverige.
Ja.
Och landade i Uppsala.
Ja.
Där du växte upp. I hur många år bodde ni i Uppsala?
4 Uppsala. 1 år i Göteborg och sen Helsingborg.
Vem var du när du var liten? Och vem var du sedermera när du började i skolan?
Jag vill påstå att jag var extremt glad. För jag hade det jävligt lätt. För alla andra, jag hade ju så många över mig på något sätt. Så att jag hade ett bra skydd mot omvärlden där. Och jag brukade göra saker, minns jag. Jag vet att det finns en historia som min mamma tar upp ofta, att jag brukade ta telefonen och ringa till folk. Jag hade en sån här rotary phone, du vet. Och jag brukade bara slå nummer. Jag visste hur många siffror som fanns i numret, men jag visste bara inte vad jag slog. Så jag slog nummer och när någon svarade så bara, hej, jag heter Alex, vad gör du? Det är så här. Och en gång hade jag ringt, då var det en gammal man. This old man, he was about to. Och den här mannen tydligen gick i självmordstankar. Men ändrade sig för att han hade pratat med en liten kille i en halvtimme och han kände sig inte så ensam längre. Hur coolt!
Hur fint!
Jag vet. Den historien präglade mig väldigt mycket sen när jag kom upp i skolålder. För mamma hade berättat den så många gånger och att instilled lite grann att här, det finns, alla människor har någon form av kraft och påverkan på varandra hela tiden. Och min syrra gjorde det vid något tillfälle att hon så här, du vet, för jag hade mycket kompisar, hon var så här, popularitet, vet du, det är en superkraft. Och då kunde man så här umgås med folk som var utsatta och sånt där, och då så drogs de vänner som jag hade till den personen som hade varit utböling. Och sen så hade vi ett litet gäng med så här, vi tog på Stålmannen kostymer under skolkläderna för att det var vår mission att så här, gå till folk som hade det sämre i skolan och som bara visade S-et innanför tröjan så här, och sen och det funkar faktiskt, man kunde få liksom en samhörighet där folk så här, let's hang.
Det är otroligt fint ju.
Det är skitcoolt.
Jag gissar på att anledningen till att ni kom till Sverige inte bara var positiv.
Vi flydde inte, utan vi hade det bra ställt i Uganda. Men Idi Amin var ju där och härjade runt. Och han var ju inte i första hand ute efter folk som oss, alltså folk som vi. Vi var ju ugandier. Mm. Han var ju ute efter indierna som bodde där, och han var ute efter så här. Men det spred ju sig så jävligt. Alltså det är ju som med Hitler, med alla de här diktatorerna. Mm. Att dagens vän är morgondagens fiende. Mm. Plötsligt så ligger någon flytande i Victoriasjön och så tänker man, vet ni, innan världen går under så kanske det är bäst att bara så här gitta. Och när vi väl kom hit, vi hade ju inte några svåra, alltså vi hade ju inga pengar och sådär. Vi hade ju inte det väl ställt. Vi bodde väldigt fint i ett fint område i Helsingborg, men vi hade inte pengar att slänga runt. Man hade mat för dagen, man hade liksom, och så hade man väldigt kul. Jag är väldigt glad och positiv, men det har ju att göra med att allting är ju så jävla bra.
Om man vill bli populär och om man vill bli accepterad snabbt i ett nytt samhälle, så är ju att vara en härlig kille en bra
det,
grej.
Det har du helt rätt i.
Då får man ju kompisar.
Då får man kompisar, ja. Det är som i våran familj, så har man ju olika typer
roller, liksom.
Roller. Mm. Och alla har olika sätt att hantera situationer. Mm.
Jag brukar fråga, vilken egenskap har du som du kan tracea till din mamma och vilken som du kan tracea till din pappa, bra eller dålig?
Jag skulle säga att jag har min mammas axelryckning på saker. Mm. Det ordnar sig. Mm. Jag brukar alltid tänka att det finns saker som man ska oroa sig för. Sjukdom i familjen eller ens nära och kära far illa eller olyckshändelser och sådär. Spar oron tills dess. Gör allt du kan för att lösa problemet, men kan du inte lösa problemet så får du väl, då går vi vidare. Mm. Vilket gör att man är ganska bekymmersfri. Mm. Så jag går inte och,
det låter otroligt skönt.
Jag stressar inte över saker. Jag blir extremt sällan nervös. Det skulle vara om jag håller tal på ett bröllop och sånt. Det blir jag jävligt nervös för.
Är det sant?
Jag blev nervös senast idag. Fan, det kom jag precis på. Jo, jag var ner och gjorde en sån där röst till en tecknad film. Mm. Och då bara, de ringde igår typ, så jag ville komma ner. Jag bara, ja okej. Så kom jag ner, så de bara, ja men det är de här få replikerna. Och sen så är det de här sångpartierna. Jag bara, förlåt vad? Så man, du ska, det sjungs det här. Jag bara, men jag sjunger inte. Alltså, jag kan inte sjunga. Vem sjunga? Alltså, jag kan ju skådisk sjunga, hålla ton. Ja. Men jag kan ju inte Dawn Finer sjunga.
Well.
Nej.
Jag bara menar, det kan du säkert med lite hjälp. Alla kan sjunga lite. Men vilken egenskap kommer från pappa?
Vet du, jag kände, han har gått bort, och jag kände inte honom väl nog. De skilde sig när jag var ett, och då flyttade han tillbaka till Uganda. Han skaffade en ny familj och hade andra barn och sådär. Jag tror att han var mer strukturerad. Mamma är väldigt bohemisk och väldigt så här. Alltså hon är väldigt så här, vill du bli skådis? Eller jag vill bli skådis. Okej. Jag tänkte flytta till USA och plugga till en skolan. Okej. Okay.
Men det här är en kvinna som då helt enkelt uppfostrade er själv?
Själv, ja, absolut. Och sen så då, jag tror jag var 30-någonting. Och det gick rätt bra liksom i karriären. Då hon bara så här, I've been meaning to ask. Är du säker på att du vill bli skådespelare? Jag bara, dude. Mm. Nu säger du det. 15 år efter jag bestämde mig liksom.
Pratade ni engelska när ni växte?
Ja. Ah.
Träffade du din pappa igen?
De första 10 åren så kom han till Helsingborg lite då och då. Och sen pratade vi i telefon med när barnen föddes. Så när man gifte sig, alltså det var mer, så det blev väldigt liksom.
Men dina äldre syskon har ju mer minnen av honom som pappa.
Oh ja, alltså min äldsta bror har ju, han var ju 7 när de flyttade från Uganda. Så han har ju mycket mer minnen. Mm. Och är nog mer lik honom, skulle jag tro. Mer liksom storebrorig, ordningsam. Han, den jäveln, har inte haft en betalningsanmärkning, kan du tro.
Vem skulle du säga axlade rollen att vara din pappa?
Jag tror att det var ett kollektiv. Jag hade min mamma där, jag hade min syrra, hon hade en viss del av det. Hon skämde ju bort mig som en galning. Mm. alltså som en galning. Hon började tjäna pengar och då tog hon ut mig så här: ja, men du har alltid velat ha en klocka från Europen. Så välj vilken klocka du vill ha. Och jag bara, den, för den ser ut som den som Bond har. Så köpte hon en. Och så hon är ju mammig till denna dag. Och sen så mina bröder som ju haft liksom, ja, men du vet, storebrorsor. De ska alltid lära en både meningslösa saker, men även saker som man liksom behöver och som man bär med sig.
Jag gissar på att det måste varit väldigt tryggt, att du kände dig liksom omhändertagen. Nej. Men fanns det också någon slags rebell i att hitta en lucka där ingen kunde säga åt dig vad du skulle göra och du kunde göra vad du ville?
Jag var ju alltid ute när jag var liten. Det värsta straffet jag kunde få var utegångsförbud. Det var vidrigt. Och det var inte bara att jag ville hänga med kompisar, utan jag hade också långa, långa, långa dagar där jag så här gick ut till skolgården, gick upp i, klättrade upp i ett träd och bara satt i trädet i timmar och bara var. Kan bero på att man är från ett hem där det är så jävla mycket folk hela tiden. Så här att man... Men sen så var jag också väldigt mycket så här med mina kompisar och jag är också väldigt alltså det är väldigt enkelt att påverka mig. Så att alla trender som kom följde jag direkt in i. Det var liksom, bröderna i race, ja, de är bäst i världen. Magnus Uggla, han är bäst i världen. Och, du vet, skateboard, åkte man när skateboard var pop. Ja, men du vet. Så att jag var väldigt...
Anpassningsbar och akklimatiserad på något sätt.
Ja. Mm. Att man liksom så här, och kameleont också, att man ska... Jag växte upp på norr i Helsingborg där det var väldigt rikt. VD-ungarna och allt det där. Det var de som bodde där vi bodde. Och sen så, vi var inte en del av dem. Vi hade ju inga pengar.
Vad jobbade mamma med?
Frisör. Men hon hade köpt en väldigt, väldigt fin lägenhet och fått ett lån. Så att hon fick jobba väldigt mycket för att hon ville att vi skulle gå i liksom de bästa skolorna och sådär. Men sen så tränade jag väldigt mycket kampsport och då var det på Söder. Och där var ju kidsen. Nej, vad gör du med den? Vad är då? Då hängde man med dem och var hemma hos dem och blev kompis med dem. Så att man kunde vara i ett hushåll på dagen och bara hej, ja. Åh, vad fint, råbiff igen. Det var gott så här. Åh, du äter ostron där borta. Och sen så gick man på kvällen för att träna taekwondo. Och så bara, mannen, vad gör du för någonting? Vad ska du göra? Din mamma? Det vet du, att det var mycket... Jag är ju anpassningsbar, jag ville ju liksom...
En av de vanligaste frågorna som jag i alla fall har fått, och jag gissar detsamma för dig, är ju, var kommer du ifrån? Under uppväxten, vad svarade du på den frågan?
Jag bor nere på Drottninggatan här. Var kom från innan dess? Gränby. Och innan dess, utanför Gränby. Ja, men du vet, man drog på det. Det fanns en period då man alltid sa USA. Jag tror också det har att göra med sättet som Afrika som kontinent porträtterades och fortfarande, men väldigt mycket då i media, att du vet, folk trodde på riktigt att hela afrikanska kontinenten var hyddor och folk som gick med spjut. När vi var i klassrummet så fanns det alfabetet på sådana här små lappar runt hela. Och A, då fanns en apa, på C fanns det en citron, bild på en citron. På N, vad fanns det där?
Nej.
Swear to God.
Nej.
Svär på Gud.
Nej.
Med ett spjut och ett höftskynke.
På 70-talet.
Vi snackar det sena 80-talet nu.
Jag mår illa när du säger så.
Skåne hade ju svårt att släppa negerboll. Jättesvårt.
Nej, jag har alltid sagt så. Jag tänker inte ändra på det nu.
Skitskumt.
Men jag har alltid slagits av en fundering när man reser så mycket som både du och jag har gjort och också har släkt i andra länder och familj i andra länder. Så finns det ju ställen i världen där man ser lite mer ut som de människorna som lever där. Fanns det en längtan i dig när du var liten att hamna någonstans där du inte var den enda i klassen eller en av de få, utan där ni var fler? Och om du hamnade i sådana situationer när du reste till USA till exempel, vad gjorde det med dig att inte vara den enda som var annorlunda?
Det fanns en period när jag var... När man var liten, när jag brukade klia, när man kliar sig så blir man ju ashy. Alltså man blir så här djur, då trodde jag.
Aski brukar
jag. Ja. Och då trodde jag att så här, men om jag kliar mig över hela kroppen så blir jag ju vit. Och jag undrade ofta så här, när ska jag bli vit? Alla andra har ju blivit det nu, som att det var en process. Så här, när ska jag bli ljus liksom? Och det var inte förrän, du vet, hela Cosby, Prince, Michael Jackson eran började som det plötsligt över natt var riktigt coolt att vara svart.
Men Michael Jackson så fortsatte ju teorin om när ska du bli vit, för det hände ju. Men
Men det som var intressant med det var, för jag var egentligen inte utsatt för rasism på det sättet, för jag var den enda. Vi var ju den enda svarta familjen i det här området, i synnerhet i Helsingborg, så att det var mer exotifiering utav en,
alltså, får jag känna på ditt hår?
Ja.
Svarade du någonsin samma sak tillbaka?
De fick...
Får jag känna på ditt?
Nej, för det var oftast gamla människor. Jag var rädd att få en tupé i handen. Jag ain't going there. Man vet inte vad som går fel. I ain't touching that. Men då vände det. Och sen så kom ju hela liksom nydemokrativågen där 92-90 Lasermannen och allt det. Och då blev det rasism. Det var då man började känna stenhård rasism första gången. Och sen när jag flyttade till USA så minns jag, för när man var i Helsingborg, då hälsade man på alla svarta man såg. När man gick söderut liksom, i Helsingborg, så såg man ju svarta människor. Och man nickade igenkännande som för att säga, ja, du med, I see you. Jag hade varit i Stockholm, så jag hade sett andra svarta människor också. För Stockholm hade lite mer så här. Och här kunde man också lite grann hälsa. Man kan erbjuda en nick. Det gör jag fortfarande. Om du går på en gata, om jag skulle gå in på NK och se en svart människa, så skulle jag nicka. För vi är inte så många där. Jag skulle inte göra det om jag åkte utanför stan, för då skulle jag få nicka till höger och vänster. Då skulle det bli... Och så flyttade jag till LA när jag var 19. Första dagen, jag bara så här, landat i LA. Första dagen, lämna lägenheten livrädd. Jag tänkte så här, fan, tänk om jag börjar vandra, bara promenera. Och jag promenerar rakt in i South Central. Jag trodde att allting var så här nära.
Bara det att du promenerar eller i en diskussion?
Jag bodde mitt i Hollywood, så jag bara så här, men jag bara går ner mot Hollywood Boulevard, så ska jag gå upp där liksom så här. Och började hälsa på de svarta jag såg. Och de hälsade ju tillbaks, för alla är vänliga där. Men det var ju ändå så här, det här är ju dödfött. Jag kommer ju aldrig kunna hälsa på alla. Det är helt otroligt att vara på en plats där det bara är så här otroligt uppblandat.
Och vad gjorde det med dig?
Jag bara tyckte det var superhäftigt.
Kände du dig osynlig eller kände du dig hemma?
Hemma, tror jag. Och det är det jag också gillar med, och anledningen till att jag flyttade till, jag gillar större städer, jag gillar Stockholm och jag gillar liksom, det är just känslan av att bara smälta in, att inte vara misstänkliggjord när man går ner för en gata. Och att bo i ett mindre samhälle, och i synnerhet en liten by, skulle jag aldrig någonsin kunna göra.
Om vi landar i att du faktiskt hamnade i LA, så föranleddes ju det av en massa drömmar om att bli skådespelare.
Ja.
När började de?
De var inte ens igång när jag kom till LA, tror jag. Men jag har alltid stått på olika scener. Det var mycket med musik när jag var yngre. Jag hade en hiphopgrupp. Det gick bra för. Vi blev så här sponsrade och fick turnera i Sverige och grejer när jag var typ 12. Och det var
som
roligt.
Hette?
Den hette Two Black and White. Because you see, det var två svarta snubbar. Och vi hade en Oreo sister, så vi tänkte göra en liten Oreo cookie där. Men på
hon
vår första spelning, nej, hon gjorde ingenting.
Nej.
För vår första spelning så var hon AWOL, så att hon dök inte upp. Men vi tyckte namnet var så jävla coolt, så vi behöll det. Och vi hade våra artistnamn. Det var jag och en kille som heter Jim. Och Jim var yngre än jag, så hans smeknamn blev One IQ. Och jag tyckte det var så jävla roligt.
Rappade ni?
Ja.
Skrev ni eller vem var
det som gjorde beats?
Ni skrev.
Vi skrev, min kusin Raymond gjorde beats och grejer och hjälpte till att skriva. Ja, fan, vi var bra. Vi hade en hit. They Call It Dope heter den.
Spit me some rhymes.
Nah, I ain't gonna give you nothing.
Give me one line.
Vänta. Jag minns att den började, sista versen börjar. People gather to stop the violence forced. But what starts the violence? Drugs, of course. Dr. Luther King, he said some of us lost our minds. Look at the streets, oh boy, you're not blind. Can't you see the people are dying because of the coke? We gotta end this shit. It's no joke. When we were brought here, we were robbed of our names. It doesn't mean we gotta lose this game. Start fighting or you'll be a memory for us. Cause it's ashes to ashes and dust to dust. Nä?
You were 12?
Ja, 13 då.
Ja, men på riktigt?
Ja, det var...
Skrev ni det där?
Raymond var med och skrev. Och sen så gjorde vår nästa låt, heter Black or White. Det var så här, ja, hur som helst. Men, så då höll vi på med det. Sen så blev det ju Guns N' Roses som var coolt.
Okay.
Och då började jag spela gitarr och tog på mig bandanan.
Okay.
Det gick inte lika bra.
Nej.
Och eftersom att vi hade gjort det
men
andra...
Men jag älskar att du hävdar att du inte kan sjunga, så säger du att grunden i din tonårstid till varför du blev skådis kommer från musiken.
Ja. Nej, men jag älskar det. Det är kul. Jag bara önskar att jag kunde göra det bättre. Och sen så dök det upp en affisch i skolan när jag var 16. Audition of West Side Story. Jag bara, fan, rep på skoltid stod det. Jag bara, hell yeah. Så jag provade för den och så kom jag med. Vi började och jag bara så här, jag är bara här för att missa skolan. Men jag tyckte det var så jävla roligt. Och så sa de, vi behöver en chino mitt i alltihop. Och jag bara, I'll do it. Och så gjorde vi den och jag tyckte det var helt magiskt. Och när vi hade gjort våra 5 föreställningar vad vi skulle göra. Och så säger de, ja, men nu är vi klara. Så jag bara, okej, men när kör vi igång igen? Nej, vi ska aldrig köra igång igen. Jag bara, vadå aldrig? Jag bara, nej, vi kommer aldrig göra det här igen. Mitt hjärta gick i 1000 bitar. Och så gick jag med det där, den här tyngden av det här. Och så gick jag tillbaka till skolan och fortsatte mitt vanliga liv. Och fick bra betyg i ett ämne, och det var psykologi. Så när jag gick ut gymnasiet så tänkte jag ska plugga psykologi.
Vad gick du för linje som hade psykologi?
samhällsvetenskaplig. Skitkul. Mm. Så när jag var klar med den så tänkte jag, men Osman och Baker bodde i USA och jag ville ju åka till USA.
Hur hamnade de i USA?
De pluggade film.
Okej, okay, det visste de att de ville
visste.
Göra.
Jag tror Osman började med att plugga stillbildsfoto, men Baker körde film. Baker var intresserad av makeup.
Men ni har ju gjort filmer.
Ja, vi hade gjort filmer som barn redan.
Ja.
Alltså klippt ihop och satt ja. Musik och gjort massa grejer.
Men var kommer det intresset ifrån? Vem började med det?
Jag tror att det är mammas förtjänst.
Okay.
Eller fel. Det är någons förtjänst eller fel.
Ni tittade alltså,
vi
mycket
tittade
på film.
Galet mycket på film. Vi hade sett alla klassiker när man var typ 7. Alltså Citizen Kane, Ben Hur, 10 budorden, alla de här gamla klassikerna blandat med så det bästa och det sämsta ur filmbiblioteket hade man sett.
Minns du någon av de här filmerna som påverkade dig extra mycket?
Alltså Stjärnornas krig, Star Wars, var ju enorm hemma hos oss. För den hade någonstans allt. Alltså dels så hade den ju en frånvarande pappa, vilket ju tror jag bara rent känslomässigt utan att man tänkte på det struck a chord. För det handlar ju om en son som letar efter sin pappa, fast han söker hela universum efter sin pappa. Men det visste man ju inte då. Men någonting i den filmen, eller den serien, de första tre, träffade djupt hos oss. Mm. Dels också för att det var den första filmen vi ägde. Mm. Vi hade en Super 8-projektor. Mm. Och vi hade en synopsis av Star Wars, som en väldigt lång trailer, 12 minuter lång. Reel hade vi på Star Wars första filmen. Som vi smällde på, spelade, spolade tillbaka för hand, spelade, spolade tillbaka för hand. Höll på så där timme efter annan. Kunde varandra, great shot kid, don't get cocky. Så spränger de dödsstjärnan i slutet och sen spolar tillbaka. Så den filmen, serien, spelade jättestor roll för oss. Och det var väl så, jag tror att Osman stack först och började plugga sitt. Och sen så var han redan i LA och Baker ritar ju extremt mycket och extremt bra. Och han startade ju en fotokurs när han var 14, tror jag. Vuxna människor som kom för att lära sig hur man fotar och framkallar och sådär. Så att han var väldigt intresserad och fortfarande till denna dag är besatt av framkallning. Och sen så åkte han och började studera film. Och när jag åkte så tänkte inte jag studera skådespeleri, utan jag tänkte plugga psykologi. Men i LA, för att LA var ju liksom USA.
Vem präntade i er att ni kunde bli vad ni ville? Är det mamma? Men, liksom?
Ja, om jag talar för mig själv så har jag inget över jag alls. Det finns ingen röst i mitt huvud som säger, det där kan du inte göra.
Och inte under uppväxten heller?
Nej, alltså, men det har också att göra med att vi hade en uppväxt som inte var, det fanns inte så mycket. De stora reglerna handlade om hur man uppför sig gentemot andra människor. Mm. Alltså att vara polite, att tacka, att liksom tacka för maten, göra allt det där praktiska. Att behandla folk väl. Mm. Det fanns inte liksom en piska som sa, gör din läxa, sätt dig ner, stå upp, städa där, gör det. Och det resulterar i att jag har ingen röst i mitt huvud som säger, gör inte så, ta inte, du kan inte. Som när jag skrev min bok, då så var det så här, jag skulle nog skriva en bok. Folk går ju flera år och drar sig. Mm. Folk som kan skriva.
Så då är du tonåring och vill plugga psykologi och är väldigt lustdriven och tänker, mina brorsor är i LA, jag åker till LA och pluggar psykologi.
Ja.
Vad var det inom psykologi som du då gick igång på?
Jag gillar att studera mänskligt beteende. Jag tycker det är otroligt intressant.
Vilket är skådespeleri.
Ja. Men när jag kom dit så tänkte inte jag i de termerna, utan jag bara så här, fan, det är roligt. Vi testar det. Och då på skolan så var man tvungen att läsa för att komplettera gymnasiebetyg, eller komplettera gymnasieämnen liksom. Kompetensen matchade inte. Och jag var ju skoltrött utav bara helvetet. Men det fanns två ämnen. En var beginning acting. Och så fanns det en som heter Drama Digest. Så jag började på beginning acting. Det fanns en teaterakademi, ett konservatorium på campus. Treårig så här,
är det här college teater. Alltså?
Det är college, ja. Mm. Så på campus fanns det The Theater Academy. Egen byggnad och de såg ut att ha jävligt kul. Skådespelarna stod där och hängde runt om och läste repliker. Och Drama Digest var, en gång i veckan så sätter du dig i publiken i en stor sal och ser på de bästa scenerna som akademin har gjort. De behöver en publik helt enkelt. Så det bästa materialet, you drama. Digest drama. Mm. That's all you need to do. Mm. Asses in seats. Och jag bara, om du sätter dig där, du fyller i din social security och visar att du var på plats. Är du där varenda dag under terminen, eller varenda torsdag under terminen, så får du ett A. Hur som helst. Jag satt och kollade på de här scenerna. Bara satt och tog in allting som de höll på med. Och jag gick samtidigt på beginning acting, så jag förstod lite grann av hur svårt det var det de gjorde. För det var saker jag själv kämpade med i min nybörjarkurs där. Efter ett tag så blev det så här, men den där Rainy Taylor fanns den, minns jag, som hette. Så man bara så här, nu har jag suttit här och hon gör den scenen, nu gör hon den. Shit, vad hon... Man visste alltid om det var Rainy Taylor-scen, så visste man att det var en bra scen. Och undrar om den andra skådespelaren kommer kunna matcha det här. Och sen när jag kom till slutet av terminen så sa min lärare på beginning acting, du borde söka till akademin. Så då sökte jag och så kom jag in. Och då...
Vad sökte du med?
Ja, men det var ju allt. Man skulle sjunga, dansa, göra scener, eller monologer bara, inte scener. Och så till slut fick man det här kuvertet, så we're pleased to inform you, så ja.
Hur var det att flytta från Helsingborg till Los Angeles?
Magiskt. Helt magiskt. Det var verkligen som att hitta hem. Plötsligt så var man i ett rum fyllt med andra människor, precis som en själv. Där man så här, fan, ni är ju lika jävla konstiga som jag är. Ni har ju samma, liksom, vi tillhör samma klan på något sätt.
Om någon frågade dig när du var i LA, var du kom ifrån, vad svarade du då?
Jag svarade Sverige tills det som händer där, det är att de känner att du inte är ifrån LA. Men de undrar aldrig vilket afrikanskt land du kommer ifrån, för de har inte den.
Nej.
Det var någon tjej som så här, Alex, you're so white, en svart tjej i min klass. You're so white, man, you gotta get in touch with the black side. Och jag bara, dude, I was born in Uganda. Du vet, så här, jag vet inte ens vad du pratar om. Mm. Du pratar ju om någon slags amerikaniserad svarthet. Mm. Och där, från den punkten, så började jag assert more. Mm. Att jag var liksom så här, nej, men jag är ifrån Uganda. Mm. Det är min plats, liksom. Och sen har jag bott i Sverige en massa år, och sen har jag...
Kände du att... det var roligt att få börja om i ett nytt land och bli en helt ny Alexander.
Ja, jag kände det. Alltså det fanns en, om man är en pratig figur, alltså om man är någon som...
Then som, go to America.
Go to America. Yes. Off to America you go. men om man är en person som vill ta för sig av livet, vill göra mycket och vill liksom ha stora uttryck och producera kreativt material... Det är någonting här i Sverige som blir... Alltså Jante är ju en grej på riktigt. Och om du är för produktiv, om du gör för mycket saker, Gud förbjuder att du dessutom skulle vara kvinna och försöka göra så mycket saker, då kommer krafter bara pounce on you. Alltså de får kommer bara så här studsa på det direkt och tycka liksom, nej, vad fan kommer du här och tro att du är? Ska du skådespelare, håll inte på att skriva böcker. Du är författare, håll inte på att regissera. Du är det. Så att folk vill hela tiden sätta en i fack. Medan den amerikanska inställningen till det är ju go, eller hur?
Oh ja,
så
absolut.
Kör för fan.
Absolut.
Ja, det är en helt annan inställning.
Mm. Och det var ju väldigt skönt såklart att få möta det.
Ja.
Hur många år var du i LA?
5.
Vad skulle du säga var de 3 mest essentiella sakerna som du lärde dig om skådespeleri de här 5 åren du pluggade i USA?
Alltså en respekt för konstformen.
Mm.
Och med respekt så menar jag just the basics. Kom i tid och kan dina repliker. Ha med dig allting du skulle haft med dig. Det ni kom överens om, gör det.
Mm.
Punkt.
Mm.
Och det är någonting som gäller för allt i livet såklart. Men inom skådespeleri så var det var verkligen en sån här. För man kunde inte hålla på så här, muck around som man höll på med i gymnasiet. Utan det var så här, kom i tid och ha dina grejer. Var förberedd.
Mm.
Det var den ena. Den andra var, förbered dig till förbannelse. Förbered dig så mycket att du kan strunta i allting när du väl kommer dit. Förbereder man sig lagom, då kommer man komma dit och behöva tänka på vad man har förberett. Förstår du vad jag menar?
Att
du, ja, du måste ju förstå. Man kommer dit och man säger, okej, men vad var det nu? Om den repliken kommer där och sen så ska jag gå dit när jag säger det och sen ska jag... Och problemet med det blir att you're in your head. Alltså man är ju i sitt huvud hela tiden och man kan aldrig skapa någonting nytt. Man försöker bara hålla näsan ovanför vattenytan. Och det gör jag alltid nu. Jag förbereder mig som en galning med research och gräver ner mig i skit och sover med manuset i örat hela natten och bara totalt. Så att när man väl kommer på plats så tänker jag inte på någonting överhuvudtaget. Då är det bara så här, vad ska vi göra? Och då om de vill så här, vi tänkte ändra scenen från att ni sitter till att ni håller på att springa. Ah, okej, jag har förberett mig nog för att kunna springa och göra det här samtidigt. Alltså att man är tokförberedd verkligen för att kunna släppa alla sina förberedelser. Det var en stor grej från skolan. Det ska vara som att cykla eller jonglera.
Mm.
Man får inte tänka på det, för då trillar man.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.
They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Pluggade ni en massa olika sorters teaterteknik eller pluggade ni någon huvudsaklig amerikansk teaterteknik?
Lärarna var folk som hade pluggat på Juilliard, många av dem.
En amerikansk teaterskola i New York.
Ja, precis. Mm. Och det var en klassisk träningsskolning å ena sidan och väldigt mycket method å andra sidan.
Kan du beskriva skillnaden för folk som inte...
Ja, men methodskolan är ju väldigt mycket att känna det man säger. Att vara i ögonblicket, att ha ur egna erfarenheter, att göra det på riktigt, helt enkelt. Om man ska ta den gamla, klassiska method, tar man det till extremer så pratar man om Joaquin Phoenix, om de här människorna som bara nästan blir galna för att de håller på med method.
Därför att de är karaktären, de spelar så, inte, nej, utan de är så mycket de kan, precis, människan de spelar.
Precis, och den klassiska skolan är mycket mer teknisk, den har mycket mer med röst, diction, krispet, om man tittar på skillnaden mellan amerikanskt och brittiskt skådespeleri. Båda två är fantastiska, båda två är vedervärdiga när de görs dåligt, men det är väldigt intressant.
Så det var en blandning. Vad passade dig bäst?
Faktiskt en blandning mellan de två. Mm. Jag tyckte att när det blev för mycket method, om du inte är Joaquin Phoenix, vilket de flesta ju inte är.
Nej. Då kan det bli ibland även Joaquin Phoenix,
även Joaquin Phoenix,
som inte ens är sig själv.
Exakt. Då är problemet med för djupgående method att det blir extremt introvert. Så då sitter man och tittar på en person som sitter och känner en massa, men publiken känner ingenting.
Exakt.
De bara sitter och grymtar. Mm. Det är skittråkigt. Den klassiska skolningen kan ju bli väldigt tråkig för att det kan ses som extremt teatral. Mm. Och överspelad och liksom stel och omänsklig. Att man känner att man tittar inte på en människa, man tittar på någon form av representation av vad en människa skulle kunna vara. Och det är också väldigt tråkigt, tycker jag.
Vilken roll eller scen under de här 5 åren skulle du säga att du verkligen älskade att få spela?
Handelsresandets död.
Mm, Arthur
Biff.
Miller.
Ja, Biff fick jag spela. Där hade jag...
Karaktären heter det.
Karaktären heter Biff, ja. Jag spelade en Biff i den scenen.
You gotta be very specific.
I didn't have a lot to do.
Nobody's, I ain't no vegetarian.
Ain't nobody played a steak like I play a steak, I tell you that much. Method steak. I fucking smelled of meat. I studied steaks for 2 months before I did that.
Lord,
nej, men där, Biff Loman var, alltså, det var så jäkla häftigt. Jag hade ett sånt enormt genombrott liksom, i mig själv. Det var det som var så häftigt med scenskolan, att varenda scen man arbetade på så kände man att man blir vassare och vassare för varenda scen.
Mm. Vad var det där genombrottet? Kan du beskriva det?
Alltså det var någonting som kallades fan heter det? Substitution.
Du menar substitution? Ja. Beskriv.
Ja, alltså substitution, det är att du tar en scen som handlar om, du har replikerna, jag satt där framför den här laptopdatorn och mikrofonen framför mig, och i det ögonblicket så kände jag att jag var en kvinna som hade lyckats med sitt jobb. Om det är mina repliker. Och så kanske jag aldrig har sett en laptop, eller jag bryr mig inte om en laptop, och jag bryr mig inte om en mikrofon, och jag är inte en kvinna. Men om jag börjar ta bort de sakerna, om jag säger, vad representerar laptopen? Den representerar hårt arbete. Och då säger jag, okej, men vad representerar hårt arbete i mitt liv? Det är X, vad det nu än är. Låt säga att det är någonting, vad är det som du verkligen, verkligen uppskattar i livet? Som du verkligen på känslomässigt plan uppskattar? Jag uppskattar en riktigt varm, nybryggd kopp kaffe som står och ryker. Men jag satt där framför den nybryggda koppen kaffe. Okej, nu har jag bytt ut laptopen mot ett kopp kaffe i mitt huvud. Mikrofonen bryr jag mig inte om, så därför får jag säga framför bilden på min fru. Låt oss säga. Jag satt där med min nybryggda kaffe och framför bilden på min fru. Och då måste man säga namnet på frun så att man verkligen får den känslan. Jag satt där med min nybryggda kaffe och bilden på Malin framför mig. Och just då så kände jag att jag var helt uppfylld som man. Okej, okay. Om jag har bytt ut dem i mitt huvud, då kanske jag kan säga att jag satt där framför den här laptopen och den här mikrofonen framför mig, och just då kände jag mig som en... Ja, men du vet, så att man... Det ändrar.
Vi måste landa i det där. För mig är det essensen av att försöka, tror jag, beskriva vad det är för någonting som skådespeleri kan vara. Mm. Och om man ponerar då att du spelar Star Wars, där det är green screen.
Just det.
Hur får du mig som publik att känna något som du faktiskt inte ens som skådespelare ser. Ja. Du ser en tennisboll och en grön skärm och någon säger, det här är R2-D2.
Ja.
Men om du har, nu är jag övertydlig här bara för att folk inte jobbar med det här, men om du har då gjort din förberedelse, det vill säga du spelar Obi-Wan Kenobi, är det rätt? Ja. Och hans relation till R2-D2 är som min relation till min bror, säger
just det.
Då spelar du som att den här tennisbollen är din bror.
Just
och
det.
Vi som publik känner förhoppningsvis, om du gör ett bra jobb, att du bryr dig om den här roboten, fast i ditt fall en tennisboll.
Just precis.
That's the sort of the art of acting.
Och till och med till den nivån att man kan säga så här, du och jag ska spela en scen. Alex och Sara ska spela en scen ihop. Det här är ju skitanalytiskt, men jag är ju nörd på sånt här, älskar det. Jag vill ha någonting av dig i scenen, så är det ju. Jag vill att du ska ge mig makten tillbaka. Och då måste jag tänka så här, vem, även om vi spelar man och hustru, jag kan inte bara sätta Malin i din plats, för jag kanske behöver inte få någon makt tillbaka från Malin, utan jag kanske måste sätta en regissör i din plats. Så att jag måste, okej, men nu är det den personen jag pratar med. Och sen så i nästa scen så kanske det är Malin. Och i nästa scen efter det så är det min dotter. Och i nästa scen efter det är min son, eller vad fan som helst. Så att man hela tiden utgår ifrån, vad är det jag vill ha ifrån Obi-Wan Kenobi? I just det här ögonblicket, vad är det jag vill ha? Och allt som oftast så blir det de människorna som är närmast. Föräldrar vill man alltid ha makt ifrån, till exempel. Och igen, med makt så pratar man ju om makt i form av kontroll. Någon form av, jag tänker vinna den här scenen. Mm. Och det är oftast föräldrar. För det är de som oftast så här, har mest förmåga att ta kontroll ifrån en. Syskon brukar vara väldigt användbara. Och partners är inte lika användbara som man tror. För man har en ganska, de är de enda av alla, hela den här gruppen, så är de enda man har valt att vara med. Resten är ju påtvingade människor.
Och det är så roligt, det händer så sjukt mycket i mitt huvud när du pratar om det här. Mm. Därför att en av de största byggstenarna till varför jag gör den här podcasten överhuvudtaget är ju en extrem längtan efter att förstå människor. Och sedermera gissar jag förstå mig själv. Och min upplevelse är ju att när vi förstår varandra och förstår oss själva, så blir vi så otroligt mycket mer lika och vi slutar tro att vi är ensamma, vi slutar tro att vi är olika trots att vi kanske ser eller verkar vara det. Ponera nu att det du precis sa angående att du projicerar någon som du vill ha makt av på mig, och då så säger du, ja men i den här scenen funkar inte min fru därför att jag vill inte ha makt av min fru.
Ja.
Om du i alla fall har varit i en situation där du har bråkat med din fru eller syskon eller pappa, det spelar ingen roll. Men det finns en stor risk att du i den situationen har satt henne i ett fack där hon är en person som du vill ha
makt ifrån.
Det vill säga, and this is where the bulb sort of hit me. Om någon av er som lyssnar har gått i terapi, så är det en hyfsat vanlig grej att få höra, har du funderat någonting på om din relation till din partner har någonting med din relation med dina föräldrar att göra? Och varför det är intressant är ju därför att om man tittar på sin fru eller sin mamma eller sin bror i hela sitt liv och tror att man ser sin mamma, men man beter sig som att man ser sin fru.
Just det.
Eller tvärtom. Framförallt tvärtom. Mm. Allt som oftast så får en man någon gång under terapi höra att din fru är inte din mamma.
Just det.
Eller din fru är inte din mamma och ska inte vara din mamma för dig. Och det här är det som jag tycker är så himla intressant. Att små verktyg för att förstå situationen som uppenbarar sig i en scen.
Ja.
Eller att förstå mänskligt psyke gör ju att man kan mötas och därav förhoppningsvis reagera och agera.
Just det.
Accordingly.
Det var briljant sagt. I loved it. Det var jävligt bra sagt.
Tack. Men det är också för att jag fick den bilden så tydligt när du sa det här med substitution. För det var så länge sedan som jag har tänkt på att det är ju det vi gör i vardagslivet.
Hela tiden.
Hela tiden.
Ja.
Vem blev du efter USA? Vad skulle du säga var den största skillnaden?
Jag tror att en av de stora grejerna var att man gick ifrån att så här, hela tiden tro att det var något fel med det här allting är möjligt inställningen som jag alltid har haft. Till att när man har varit i USA så inser man att fan, det stället är ju fyllt med sådana människor. På gott och ont, det är ju en doers place, alltså LA och USA och sådär. Och sen kom jag hem till Sverige igen och hade samma energi där jag tänkte att fan, först och främst, varför tar ingen acting classes? Efter de har gått scenskolan eller efter de har gått sin utbildning så tar de inga fler lektioner. I LA så går du först hela din utbildning, du kan ha gått på Juilliard, den här bästa skolan i världen liksom. Och sen efter det så kommer du ändå varje vecka gå till en acting class för att hålla igång ditt verktyg. I Sverige så är det som att man har gått liksom ballettakademin och sen dansar man inte på 2 år och tror att man ska gå upp på en scen och dansa Svansjön. Det finns ju inte.
En stor anledning till varför det är så där och inte här, det är ju konkurrensen.
Oh ja.
Det är ju det, det, är ju det som är liksom essensen. Jag säger inte att det är lätt här, för det är det fan inte. Men nej, det går inte att jämföra.
Nej.
And that brings me to, du kom hem. Berätta vad rampljus var för något.
Jag och Baker ville göra någonting. Vi hade precis flyttat hem till Sverige. Han hade precis släppt en film som heter 4 kvinnor som gick jävligt bra. Och så satt vi och funderade. Det var i början av den digitala eran. Alltså att man började göra filmer digitalt. Man behövde inte längre ha en filmkamera liksom. Så därför gjorde alla massa. Det var ju Dogma kom i Danmark och allt det där. Och vi bara, vad ska vi göra? Ska vi göra en dokumentär? Vi har ju en kamera. Jag skulle precis börja fara upp till Stockholm och så här, gå och träffa agenter och rollsättare och försöka ta mig in i branschen. Och så, men jag kan göra en dokumentärfilm som följer dig, bla bla. Men du är fan ingen bra karaktär att följa. Och då gjorde vi en fake dokumentär om en skådespelare som heter Andreas Namib, en skåning, som försöker söka jobb. Och det var helt fantastiskt kul.
Och som liksom, du spelade?
Som jag spelade, Och så gjorde vi den och det blev en så här halvtimmesfilm. Och tänkte inte mer på det. För det var någon festival vi hade skickat den till, SM i kortfilm, Novemberfestivalen, som ringde och sa, den är nominerad till första pris, tävlingen. Jag bara, nominerad till första pris? Ja, men då kommer vi. Och sen vann vi den första pris och bästa manliga skådis. Och sen började bara någon jävla segertåg för den här filmen, där den vann alla kortfilmstävlingar i landet. Vi reste runt och så den betydde enormt mycket för oss, den här rampljusfilmen. Gick på SVT, minns jag. Kostade 75 kronor att göra. Och den var liksom en fot in att börja göra lite större saker.
Vad levde du på när ni gjorde den filmen?
Jag var barchef i Helsingborg. Alltså jag var...
På vilken bar?
Bensinbar. Oh, det var grejer alltså.
Och vad skulle du säga var den största gåvan som du fick av rampljus? Vad direkt ledde den till för nästa steg?
Att göra nästa film, jag och Baker, som heter Malcolm, som var den första liksom storbudgetkortfilmen vi skulle få göra. Malcolm, han, en snubbe, bor på Ungkars hotell, han får inte träffa sin son, bla bla, ganska vacker liten historia om en pappa och en son. Alla våra filmer handlade om pappor som ska återförenas med söner och sådär, utan att vi ens tänkte på det. Det var bara ett pågående tema. Och vi bara, fan, skitcoolt, Baker, bara... Fast du är lite vältränad för den här rollen alltså. Man tror inte på att du så här bor på ett ungkarshotell och inte får träffa din son. Jag vill att du går upp 10 kilo för rollen. Och låt håret och skägget växa. Och låt naglarna växa också. Så jag började äta och äta och äta. Jag går upp 10 så sa han, räcker inte, 10 till tror jag. Och håret började växa. Och du vet, jag började se riktigt luffig ut. Jag har issues med långa naglar på män. Och jag bara, fan Bek, jag kan inte ens servera drinkar på baren. Det var ju så här innebar. Mina chefer bara, du, vad gör du? Ingen visste att jag var, what are you doing? Ingen visste att man var skådis. Eller de visste typ att man lekte runt med skådespeleri och film. Men de hade ju inte gjort någonting. Så att det var ju inte så här, vad är värt det här?
Mm.
Och sen gjorde vi filmen. Och den gick galet bra över hela världen.
Vad var det som gjorde att du kom hem, ni kom hem och skapade er egen lycka kontra att komma hem, åka till Stockholm och göra alla provfilmningar i stan?
Båda provfilmningar i stan skulle det nog vara i mitt fall. För det var så här, å ena sidan så var det en våldtäktsman på Efterlyst de sökte, å andra sidan så var det en dörrvakt nummer 2.
Det är svaret. Utbudet
var värdelöst. Och det var otroligt icke-upplyst. Och då var vår idé att vi ska göra historier. Rampljus handlar om den här skådisen, han råkar vara svart, men ingenting står i hans väg. Det finns ingen människa som säger till honom, nej du kan inte, utan han är sitt eget största problem.
Och den handlar inte om att han är det.
Nej. Och han får alla erbjudanden som finns, men han står i vägen för sig själv. Malcolm är samma sak. han har alla chanser att gå och hälsa på sitt barn. Men han står i sin egen väg.
Varför jag frågar är för att den stora grejen för mig, och den kan vara en amerikansk egenskap, men jag tror att den är en egenskap som man måste hitta när man inte är norm. Mm. Om världen säger vi har bara plats för vattenmeloner och du är en citron. Ska du bli en vattenmelon eller ska du skapa en plats för citroner? Det var en så dålig analogy från
jättebra.
When life gives you lemons. Men när du träffar en skådespelare som är 20 som säger, alltså kan du ge mig lite tips? Det enda de vill att man ska spela är dörrvakt eller typ så här brottsling. Mm. Vad säger du då?
Jag har alltid samma tips som jag ger till alla skådespelare. Tips nummer ett, det är, finns det någonting annat som du vill göra i livet? Kan du tänka dig något annat jobb? Liksom? Vill du bli polis eller vill du bli brandman? Eller jag vet inte, har du något? Om de säger, ja jag har funderat på att ta det då. Mm. Ta stick, gör det istället. För du kommer få så mycket stryk under de nästkommande 10 åren. Och du kommer få så många nej. Och du kommer få så mycket dörrar som slår igen i ditt ansikte. Och du kommer få så många, du fick rollen, nej de la ner projektet. Så att det är helt löjligt. Du kommer tjäna jättelite pengar. Du kommer alltid ligga back. För 95-97% av alla som ändå kör vidare så kommer det ändå sluta med att du ger upp om 10 år och börjar med någonting annat. Men att du då ligger 10 år efter alla andra som gjorde det från början. Så om du kan tänka dig något annat, gör det. Om du absolut inte kan tänka dig att göra någonting annat, om det här är det du måste göra, då ska du köra. Du vet, många 20-åringar idag, de är så här, ja men jag är en polare som fick huvudrollen i Snabba Cash och då så, nej. Om du har svarat nej på den förra frågan, då måste du bli så jävla jävla bra som du kan bli. När man är 20, då tävlar du mot folk som är samma ålder om roller. Och de människorna, det är liksom singla slant roller. Det har inte med skådespeleriet att göra på samma sätt. Det handlar bara om att säga naturlig replik och kanske ha tillgång till lite känslor. Sen så går ett gäng människor och pluggar på scenskolor. Men sen går det några år, så är de 27, då börjar de bli riktigt jävla duktiga. Men du är fortfarande kvar i din 20-års upplevelse. Eller du vet, nu ska du tävla mot folk som har gjort alla de stora Shakespeare-verken och allting. Och du har fortfarande spelat 3 dagar i Bonusfamiljen. Och sen, inget ont om Bonusfamiljen, men du har, det är det du har gjort liksom. Och det, jag pratar erfarenhet. Och sen, du är 35 och inte är tokigt vass på det du gör, så är du död. För människorna du tävlar emot från 35 och upp, de är så jävla duktiga. Ingenting spelar roll annat än hur vass är du? Det är min andra sak som jag säger. Bli så jävla bra som du möjligtvis kan bli.
Det där är en jättebra väg att gå när man har gått utbildning som du har. Jag har inte det. Mm. Min skola har varit, gör ditt jobb bättre än alla. Gör researchen, gör hantverket. Lär dig inte bara dina repliker, lär dig allas. För du har inte utbildningen i rummet, utan du måste också vara roligast, sjunga bäst, eller vad det nu än må vara. Eller så hittar du en USP.
Ja.
Nu menar jag unique selling point.
Ja.
För att du kan gå och vänta på att bli upptäckt i hela ditt liv. Eller så kan du jobba under tiden och någon kommer upptäcka dig för att det finns någonting som inte går att lära ut.
Ja.
Vad skulle du säga inte går att lära ut?
Det där är jävligt intressant, för när jag pratar om bli så jävla bra som du kan bli, många av de största har aldrig gått scenskolan. Men det jag menar är, jag träffar många som är 20 och som har någonting, men de vägrar att jobba någonting på det. Jag tror att den saken som inte går att lära ut måste man kunna plocka fram också. Det är ungefär som att den saken ligger i en låda, och för att komma in i den lådan så krävs det mer än en skruvmejsel. Och när du väl har nått 35 så har du en verktygslåda som har alla möjliga små insektsnycklar, och du har verktyg som ingen vet vad de heter och alla möjliga plugg och allting, för att du kan hantera varje situation. Och då är du redo att öppna den här jävla kistan och förstå vad det var för någonting som fanns där i. Du hade alltid kistan, och folk kunde se att det var något speciellt med dig. Så när du var 20 så såg de ändå, här är en jävel med en stor kista. Men jag menar bara att bli så bra så att du verkligen kan sparka upp locket på den här kistan och vara be all that you can be. Du vet, man kan verkligen...
Jag brukar prata om att jag började jobba som barnskådis och jag hade otroligt mycket verktyg på att vara yrkesmänniska.
Mm.
Och väldigt få verktyg i hur jag skulle hantera att vara människa.
Ah,
jag trodde ju nämligen att det var samma sak.
Just.
Och det gör ju att när man får ett avslag så är man en dålig människa. För att jag var ju yrkesmänniskan. Så verktygslådan fylldes på i LA. Hur många verktyg hade du i den lådan som handlade om dig som människa?
Inga. Säg att det är 15 år sedan där det sa klick och man börjar förstå vad ens röst var som skådespelare. Och då sa det samtidigt klick i vem man var som människa på något sätt. Gör jobbet. Var inte slapp med livet liksom. Ta ansvar för dina åtaganden. Ta ansvar för din familj och dina barn och din fru. Och ta... But at the end of the day. At the end of the day. En pjäs heter ju a play. När man väl har gjort allt det här. Then just play. Ha så kul. Var impulsiv. Gör grejer som du inte trodde att du skulle göra. Det var den människan som jag hittade på grund av att jag hade hittat det i skådespeleriet. Att man liksom...
Hur hanterar den människan avslag?
Jag är totalt axelryckning för ett avslag.
Även om det är en roll som du verkligen har velat
Nej.
Spela?
Jag får ju så jävla många avslag. Så att jag, alltså, man, ja, men du vet ju nu, när nu är self-tapes.
Self-tapes är alltså att nu för tiden så provfilmar skådespelare genom att spela in sig själva. Nu består ju dina dagar väldigt mycket såklart av det mellanprojekt, gissar jag.
Oh ja, så nu får man ju på en pilotsäsong som är, säg, 100 nya serier castas i USA. Den sträcker sig från oktober till ungefär mars. Och då kan du få 3 om dagen.
3 om dagen vad?
Provfilmer, 3 projekt om dagen som du ska prova för. 10 sidiga och du måste kunna alla utan till och sådär. Jag gör alla provfilmer som kommer in.
Gör du alla provfilmningar som du får?
Mm.
Det är ju ett heltidsjobb.
Det blir det. Under pilotsäsongen så är det mycket jobb. Också för att jag vill respektera det jobbet som mina agenter har gjort. För att det krävs för dem att få en audition, så krävs det att de får en lista på vilka grejer. Oh, Alex passar nog till det här. Skickat det, tjatat på en rollsättare. Mm. Rollsättaren har sagt, ja absolut, kan vi titta på honom. De skickar manuset till mig. Mm. Så det ska mycket till för att jag ska säga, det där tänker jag inte göra. Och eftersom att jag har jobbat på väldigt stora projekt nu i USA, så är rollerna som jag får väldigt... bra, om inte huvudrollen så en av huvudrollerna i projektet. Mm. Så därför, eftersom att du gör så många, om du gör 3 stycken sådana om dagen i en månad, och du får ju inte ett nej, du får ju bara inget svar.
Så den mängd avslag du får har ju kommit till en punkt där du inte ens vet om.
Det är löjligt. Jag hade min sämsta streak. Jag gjorde 26 stycken provfilmningar med radiotystnad. Inte ens mina agenter kommenterade. Och någon på något kontor
borde ha sagt någon gång.
Tack! Men ingenting! 26 stycken avslag då, på rad. Under en 2 månaders period.
Då lär man sig hantera avslag.
Ja.
Det där skulle vara en ganska bra övning för folk i stort som typ aldrig har fått ett nej. Att bara så här, var skådis i en vecka.
Ja.
Och prova den här grejen.
Du ger dig in i den här grejen. Du får nej på nej på nej på nej på nej. Sen får du ett ja. Och det de tvingar en göra då, det är att om du går vidare till nästa ja, alltså att få callback. När du når sista steget, kanske efter 2-3 provfilmningar, då säger de, okej, men nu ska du ha en producer's session. Och då förhandlar de hela lönen med din agent. Så här mycket får du per avsnitt, så här många avsnitt, så här många säsonger måste du skriva på option. Sen skriver du under det här kontraktet. Och då känns det som att shit, nu har jag precis bokat världens fetaste gig. Men då är det du och en eller 2 stycken till som det här står mellan. Men kontraktet är påskrivet. 2 av de kontrakten kommer ju rivas och det sista kommer få rollen. Då är det inte self-tape längre, utan då är det IRL. Man åker till LA eller vad det är, och går in på ABC Studios eller studion där det är, går in i en biosalong. Och i den här biosalongen så står det en kamera längst fram. Det sitter en ung tjej eller kille bakom kameran som ska läsa emot dig. Du har 8, 9, 10 scener som du ska kunna utan till. Sen fylls rummet med 40-50 pers som är så här, där är några regissörer, där är några studioheads, där är några det, författarna sitter där sitter det där. Man hälsar på alla och sen hör man någon ropa ut, ah men Alex, kör, vi börjar med scen 3. Och så tittar man snabbt, ah, 3, okej. Och sen ska du spela framför de här människorna. Sen ropar någon ut efteråt, kan du göra den repliken lite roligare? Ja, men kan du göra den repliken lite seriösare? Ja, men kan du slöa ner tempot och göra det på brittiska istället? Ja, så ska du göra om det. Och så håller du på i en timme, en och en halv timme. Så bara kastar de idéer på dig som du bara ska säga, ja, okej, kör. Och sen så får du vänta någon dag eller 2 innan du får reda på så här. Men du fick det. Och sen fick du inte, så får du kasta dig ut i världen igen. Det är pilot season. Det är en... Det känns som att man har fått stryk när den är över.
Det sjuka är också att om du får det så kan du hamna i nästa Game of Thrones i de nästa 8 åren av ditt liv. I det här pappret du skrev på för att göra en provfilmning så har du förhandlat din lön. Du vet vad du ska göra i 7 år. Det kan vara så. Det kan också vara så att du tror att du vet vad du ska göra i 7 år. Du får jobbet. du gör de första avsnitten och sen är det ingen som köper serien. Ja. Du får betalt för jobbet, ja. Mm. Men du får inga 8 år, vi flyttar hela familjen till Amerika och jag blir jätterik och jag kanske kommer få jobba med tjo. Det blev inte så.
Nej.
Och även när du har gjort första säsongen och den har gått okej, så kan du läggas ner. Oh, ja. Och det blir ingen andra. Och they could still kill your ass in episode 3 because they just don't like you. Because they have the power.
Ja.
Jag menar, det här yrket kräver sån jävla stamina, ja, för villrådighet.
Mm.
Så att jag får en hjärtklappning bara på tanken av att planera sitt familjeliv efter ett litet papper jag skrev på i all hast mellan att jag hämtade på förskolan och om våran framtid, älskling, de närmsta 8 åren när jag måste bo i Ukraina och spela in den här jättelika serien för ABC.
Ja.
Am I getting to
det är something? Det är ju som jag sa, om man kan tänka sig något annat man hellre hade gjort, go! Det där som du beskriver är i allra bästa fall.
Det är ju liksom utopin.
Det är utopi.
De bästa det är, som har
alltså,
det så.
Ja. Och sen finns det en nästa nivå. Det är ju det är Brad Pitt och alla de där människorna. Men i bästa fall, om du har riktigt mycket tur. Det var några år sedan jag bara plötsligt så här, hörni familjen, vad säger ni om att åka till Nya Zeeland i 7 veckor? Nu är det väldigt tur att de är som jag.
Mm.
De är väldigt så här, okej, nu drar vi. Så ska vi sticka. Och Malin är författare så att hon kan jobba vart som helst. Men det är så många gånger där man har kommit till dem och sagt, hörni, eventuellt ska det vara så att vi flyttar till New Orleans i 3 månader om 4 veckor. Och alla bara, tjoho! Och sen så kommer de tillbaka så, hur blev det? Nej, vi ska inte till New Orleans.
Men alltså, om vi bara stannar vid den här utlandsgrejen. Du är gift med en kvinna som heter Malin.
Ja.
Ni har 3 barn.
Jajamän.
Ålder?
Vad är hon? 44?
Nej.
Nej, jag bara. jag har en dotter som ska fylla 14. Jag har en son som har fyllt 12 och jag har en till son som fyller 7.
Mamman i mig och även frilansande människan i mig säger ju, nej, så enkelt är det inte att plocka ut ungarna från svenska skolsystemet.
Nu har vi haft tur. Nu senast så var vi borta i Italien och då var det inspelning på sommaren. Så att jag åkte dit i 2 veckor och började filma och sen kom de efter 2 veckor och var där i 12 veckor. Och sen åkte de hem och så var jag kvar i 2 veckor sen. Men sen i takt med att de har blivit större så har det ju blivit klurigare att få ut dem ur skolan naturligtvis. Ja. Men
det finns väl projekt som du åker själv på, antar jag?
När det är kortare projekt.
Ja.
Allting upp till en månad är ju genomförbart efter det. Om det skulle dyka upp någonting mitt på året, du ska göra 3 månader i höst. Mm. Det är i USA så att det går inte att pendla. Då flyttar vi. När det har varit längre projekt, som jag jobbade i Israel i 6 månader från mars. Och då pendlade jag, så jag var hemma varje vecka. Mm. Jag åkte varje liksom, söndag, kom hem på torsdag.
Vad skulle hända om någon av barnen säger, jag vill inte. Det här är ditt liv och din dröm. Jag vill vara med mina kompisar. Jag vill vara hemma.
Tack och lov så älskar de här små människorna att resa.
Mm.
Men det är precis som du säger, jag brukar säga nu, så att de bara här om sistens, de frågar om jag vill göra en film nästa sommar. Och det ska vara någonting helt extraordinärt för att jag ska gå med på att göra en film på sommaren. Nu i Italien, då kunde vi ta med oss och då blev det vårt äventyr.
Mm.
Men att jag ska åka upp till Norrland och göra en film på sommaren och vara borta från, för nu har jag, min dotter är 14, så jag har 4 somrar kvar med henne innan hon så här, I'm out, du vet, så flyttar in i sitt eget och gör sitt eget.
Hur träffade du Malin?
Oj, året var faktiskt 1991. Jag var tillsammans med hennes bästa vän. Det var väl egentligen så att vi snackade skitmycket, alltid. Vet du, ungdomar träffas ju alltid i grupp och bara gör ingenting. Och då var det alltså att jag och Malin bara satt och babblade. Vi gick undan någonstans och satt och pratade. Och sen flyttade jag till USA och hon började plugga journalistik i Stockholm. Och sen så när jag kom tillbaka så började jag så leta upp henne. Jag var så här, fan, hon är så jävla skön den här människan. Jag måste fan. Så jag började så söka upp henne. Men då var hon tillsammans med någon. Och sen så var jag tillsammans. Du vet, var så här. Och sen 12 år efter att jag hade åkt så var jag på bensinbar där jag jobbade. På brorsans svensexa. Och såg henne. Och jag bara, nu så. Nu är jag full. Becky, gå fram till henne och säg att jag alltid har varit kär i henne. Gå nu. Och så gick han fram och sa, min bror har alltid varit kär i dig. Så hon bara, men då kanske din bror är vuxen nog att säga det själv. Och så kom jag bort och bara, tjena. Och sen efter det tog det ett år av, ja, jävlar vad jag fick hålla på. Hon trodde att jag var en player, va? Under ett års tid minns jag att jag så här, Jag kom upp med så här te, bling blong, hej, jag kom bara med lite varmt te, bling blong, hej, jag kom med lite skumtomtar. Det är så, det är jul, jag kom alltid och skulle göra grejer och alla möjliga barnsligheter.
Vad har Malin för egenskap som gjorde att hon var värd att kämpa för, inte bara ett år, utan alla de här åren som du har behövt kämpa för att ha kvar henne?
Ja, vi har väldigt mycket samma syn på världen, samtidigt som vi är väldigt olika. Men det gör att vi kan prata i timmar. Det finns ingen hejd. Barnen är egentligen ett tillskott till familjen som är i vägen för att vårt samtal ska fortsätta. Vi startade ju en podd för att kunna prata ostört en timme i veckan. Så här, nu vet barnen att vi spelar in, nu får de inte komma in. Vi bara gillar varandras sällskap. Hon är sjukt rolig och väldigt, väldigt intelligent samtidigt. Man är hela tiden så här catch up. Hon är rapp liksom.
Vad har du för egenskap som har gjort att hon har stannat, tror du?
Jag tror så här, det som gör att folk stannar med varandra, det är ju att, vem blir du i mitt sällskap? Mm. Det är väl den saken. Och i mitt sällskap så tror jag att hon kan släppa, hon har ju väldigt mycket över jag. Den här rösten som säger, du kan inte, du får inte, du. Och jag är den personen som pushar henne till att göra saker. Skriv klart din bok, gör det där nu. Klart du kan göra det, gör det så här. Allting blir väldigt mycket enklare tror jag i hennes huvud, genom att jag är så. Och på samma sätt så blir allting väldigt mer strukturerat i mitt liv genom att hon är där. Därför att hade det bara varit jag så hade jag flippat. Det hade ju gått åt helvete för mig. Ja.
Vad är det svåraste med att vara pappa?
Det svåraste är nog, det finns en skådespelare som heter Stanley Tucci. Jag hörde ett citat bara häromdagen av honom där han sa, "You're only as happy as your saddest child." Eller hur? Man ser problemen de har och man bara säger, men gud, jag bara önskar att jag kunde gå in i din kropp.
Jag får ont i hjärtat när du säger så.
Jag vill bara gå in i din kropp och lösa det här. Jag vet hur det kan lösas och jag vet att du inte kan lösa det, för du är liten. Du har det här problemet och det är ett jätteproblem för dig. Du måste bara gå igenom den här grejen och du måste göra det själv. Jag går här vid din sida. And I'll hold your hand. Mm. Men du måste bara ta det igenom själv.
Hur är man en bra pappa när man inte har haft en pappa?
Det vet jag inte. Jag tror man gissar. Mm. Malin brukar ju ofta säga att min förebild som pappa är Clark W. Griswold. Vilket jag köper det helt. Och det är lite sån jag är. Mm. Jag är mycket, mycket, mycket strängare. Mm. För att jag tycker att saker och ting ska vara på ett visst sätt. Och så här. Det handlar egentligen inte om hur man är en bra pappa. Det är så här, hur är man en människa? Jag bara tar allt det jag tycker är viktigt och bra. Och så försöker man pressa ner det i dem.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Du sa att du och dina brorsor kanske inte riktigt visste att det mesta som ni gjorde i början av era karriärer handlade om historier med pojkar som letade efter sina pappor eller tvärtom. Mm. Du vet det nu. Mm. Har du slutat leta efter din pappa?
Det har jag gjort, för vi gjorde en tv-serie som heter Familjen Bobadjo där jag spelade min pappa. Det handlar om vårt liv. Det var ju en förhöjd historia, men då fanns det en slutscen där han lämnar familjen till slut. Och det har varit en stor fram och tillbaka, så ska han stanna, ska han lämna, ska barnen åka med honom, ska de så här. Men till slut så inser han att jag måste åka. Och när jag gjorde all research för det här, så kunde jag i början, och då hade vi ändå skrivit manuset ihop, jag och Baker, men i början så jag bara, jag fattar inte, för som skådespelare vill man ju förstå varför karaktären gör på ett visst sätt. Och jag bara, jag fattar inte varför han kliver på båten i slutet. Varför? Jag hade precis fått min dotter då också. Jag fattar inte, man kliver inte på den här jävla båten och lämnar sitt barn så där. Jag fattar inte. Och det var ju den inställningen jag hade haft under hela min barndom. Varför stack han? Och sen slog det mig plötsligt så här, men nu fattar jag. För då hade jag just fått min dotter och man såg vad ett familjeliv var på riktigt. Det är ju enormt mycket jobb och enormt mycket smärta i det att man är ledsen när barnet är ledsen. Och man förstår inte hur det är, varför gråt, varför sömnbrist och alla de här sakerna. Och jag förstår varför människor skiljer sig efter ett halvår, efter att de har fått barn. För det är en pärs, i synnerhet första tycker jag. Andra var inte lätt heller. Men inte tredje heller. Men det var som ett klick där jag bara förstod att, vet du vad, livet är inte lätt. Livet är inte bara så här, men jag stannar. Utan ibland så är livet svårt och man måste fatta det beslutet som gör en lycklig. Och jag förstod också att det gör inte en familj lyckligare att en person stannar, om det innebär att personen är miserabel. Jag har alltid sagt att om jag och Malin skulle liksom glida isär, om någonting skulle hända där vi bara börjar tycka illa om varandra, som ju händer, det händer ju i alla möjliga äktenskap och förhållanden, och där man slutar röra på varandra hela tiden och slutar kela och slutar pussas och kramas och liksom, då vill jag hellre bara separera. Därför att jag tycker att det är viktigt att barn får se en fungerande relation liksom.
Jag skulle säga så här, i alla de här situationerna i livet som är svåra för mig, så är det kanske jag som behöver förändras för att kunna klara av sammanhanget. Inte sammanhanget som behöver förändras för att kunna klara av mig.
100%.
Och svårigheten att leta fel hos sig själv som barn för att man hade en förälder som lämnade. Vad var det? Kunde jag ha gjort annorlunda? Ja. Den är ganska tung att bära.
Oh ja.
Är det någonting som du undrade över när du var liten, om ni hade kunnat göra något annorlunda?
Jag tror att jag var ju bara ett när det skedde, så att jag har aldrig liksom tänkt att var jag en jobbig ettåring.
Alltså nej.
Utan där har det mer
men
varit
mer så här, han lärde ju aldrig känna dig.
Nej, precis. Nej. Och den ilskan kommer ju också ur så här, men hur fan kan du sticka?
You didn't even know me.
Och där tror jag, om man tittar på folk globalt och historiskt, så är det ju i synnerhet små pojkar som växer upp utan pappor. Kan få en väldigt sån här, nej nu jävlar inställning. Det finns en väldigt omogenhet kring hur vi resonerar där, tror jag. Min nej nu jävlar inställning kan ju komma ur faktumet att så här, men du stack. Ja men nej nu jävlar ska jag visa dig att jag kan bli.
Finns det någon revanschlusta i att skapa ett liv och bli en person som ingen fan ska vilja lämna? När man har blivit lämnad.
Det tror jag. Ja. Tveklöst.
Jag tror att du antingen skapar den som alla lämnar. Så att du bevisar tesen gång på gång. Att mig är ingen som vill ha.
Ja.
Eller så gör du tvärtom och säger, mig är ingen som lämnar.
Just det.
Jag ska minsann vara bäst.
Ja, det tror jag
nu lägger jag väldigt mycket vikt på det här. Men jag tror att det här är en så grundläggande mänsklig liksom, drivkraft.
Det tror jag absolut.
Vi kommer aldrig hinna gå igenom din karriär. Jag nämner några filmer. Jag tror första gången jag såg dig var i Om Sara. Om Gud vill, Orka, Lasermannen, Andra Avenyn, Jönssonligan såklart. Finns det någon roll som du har spelat som du vill återbesöka om du hade fått chansen? Och finns det någon roll som du har spelat som du verkligen aldrig vill spela igen?
Jag ville ju göra uppföljaren till Jönssonligan för att vi hade så jävla roligt när vi gjorde den. Så den, något som jag inte skulle vilja besöka igen, det är svårt för... Jag hade en roll som faktiskt var en... Jag älskade att göra filmen på många sätt, hatade att göra den på andra sätt. Jag spelade en suicidknarkmissbrukande snubbe som körde genom Europa under en månad. En film som heter Fragments of an Unfinished Journey. Och då, när vi spelade in det här, så var det otroligt påfrestande och det var en jobbig resa att göra. Vi hade jättekul och vi festade, vi var ju 10 ungdomar i 2 husbilar som körde runt hela Europa. Men rollen i sig var en otroligt påfrestande roll att spela. Alltså den tog bara väldigt mycket energi och jag skulle inte vilja göra om den med det jag visste då. Men jag skulle älska att göra resan en gång till, för nu vet jag hur jag skulle gjort. Nu har verktygslådan vuxit, så det var ju 20 år sedan, så nu tror jag att jag skulle kunna göra det.
Du har ju också spelat teater, även om du har gjort absolut mest film och tv såklart de senaste åren. Och vad skulle du säga är det roligaste med teater och vad är det roligaste med skärmskådespeleri?
Skärmspel. Jag tycker det roligaste med teater är, alltså om du vet att du är med i en bra pjäs. Att vara en dålig pjäs är ju det värsta som finns, för det är ju ont när ridån går upp. Och det finns ett ögonblick, vi gjorde Shakespeare in Love. Och där man visste att publiken var väldigt förtjust i den. Och när man såg publiken strömma in varje kväll så stod jag bakom ett skynke. Jag kunde se ut men de kunde inte se in, för det var ju mörkt på vår sida. Och så fort lamporna släcktes skulle jag springa snabbt under skynket och sätta mig vid ett skrivbord och sitta och skriva som Shakespeare. Det ögonblicket för mig var ett av de mest magiska, där man kände att det här finns inte när du gör en film. Det här enormt... Det är nu. Mm. Jag har ingen chans att göra om det här ögonblicket. Jag tycker det är en helt magisk känsla. Det bästa med film, det är att jag förstår film mycket, mycket bättre än vad jag förstår teater. Och jag älskar filmmediet. Och jag vet, för jag har ju klippt mycket film och jag har gjort mycket bakom kameran, så att jag förstår hur en scen kan ändras och göras bättre. Och att ha så mycket kontroll på den här sidan av kameran, där man kan säga till regissören, men om jag gör så här, då kommer det där bli så. Och då kan man arbeta tillsammans med kameran och kameramannen. Och, ja, men jag kan film på ett mycket djupare sätt än vad jag kan teater.
Vad är den största skillnaden när du jobbar utomlands än när du jobbar i Sverige? Förutom pengarna.
Storleken på produktionen är ju det absolut mest påtagliga. Det är 200 pers istället för 25 eller 30 pers. Det är den absolut största skillnaden. Men sen så är det ju så att någon person ställer sig med en klappa framför. Och så har du en eller två eller kanske tre kameror på dig. Och så går klappan och sen säger de action. Och sen är det ju exakt samma sak. Det är så här, all förberedelse, allting går in i det här ögonblicket. Du gör ju ingenting annorlunda egentligen. Det enda skillnaden är att det är sjukt mycket människor som tittar på. Men de tänker man ju inte på efter ett tag. Om man vet vad man håller på med eller vad man ska göra.
Men... Har du någon drömroll?
Otello skulle jag vilja testa. Men jag har inte några stora sådana här, vad jag skulle vilja göra det. Det blir också för att jag alltid har fel. Jag säger alltid någon roll och sen så dyker en annan roll upp och då inser jag att fan, det där var ju en drömroll.
Vad är det viktigaste du har lärt dig av att få skådespela med några av de som betraktas som bäst i världen? Och kan du nämna några?
Jag gjorde en film med Nicolas Cage. Men då var det egentligen Paul Schrader som regisserade filmen som var min stora idol. Jag älskar ju Nicolas Cage också, men Paul Schrader som skrev Taxi Driver och Raging
Paul
Bull.
Paul Schrader, ja.
Hur bra som helst. Det fanns ett ögonblick när jag gjorde den filmen. Och där gjorde jag verkligen så här method, att jag alltid var i rollen och jag satt och det var en hel grej. Men då fanns ett ögonblick när de hade sprutat rök i rummet och så är det helt knäpptyst. Och så satt Nicolas Cage framför mig i rollen och jag sitter här framför honom i rollen och vi väntar på att röken ska lägga sig. Och man hör Paul som är bakom kameran där och säger, just another couple of seconds and we're gonna... Och jag rycktes helt ut ur grejen, för jag tänkte så här, shit, nu sitter jag framför Nicolas Cage är där, Paul Schrader är där. De har tre kameror riktade mot mig. Nicolas Cage ska spela som fan bakom kameran. Han gav ju allt, även när han inte var i bild. Och sen så bara, action. Men egentligen, förutom sådana magiska ögonblick, så är det ju så att det är ju bara en skådis. Där sitter en skådis som råkar ha en Oscar. Och här sitter en annan skådis som ju faktiskt var med i Andra Avenyn. Och där sitter Paul Schrader. Och nu ska vi bara göra den här scenen. Och alla vill samma sak. Vi vill kriga och göra en så bra scen som möjligt. Det är exakt samma sak att spela mot en sån person som det är att spela mot en nyutexaminerad. De har ju en större verktygslåda såklart. Och det blir en bättre tennismatch.
Har du ett sånt ögonblick i livet som du kände så här, ja, nu har jag upplevt det och är det det sista jag får uppleva som skådespelare, så är jag nöjd där.
Jag skulle kunna säga att det här senaste året, covidåret, konstigt nog, har varit ett år där jag kan känna så här, om det där var det sista året jag skådespelar, så var det ett jävligt bra år. För året började med att jag gjorde vår första film, Glaciär, med Baker och Camilla, som gick väldigt, väldigt bra.
Du och Lena Endre.
Lena Endre, ja. Och sen direkt efter det blev jag inkallad på en sån här snabb veckas inspelning för Clark, Jonas Åkerlunds grej. Och så åkte jag dit på Vinst och förlust, Vilnius, jag var fan...
Clark Olofsson.
Ja, Clark Olofsson-filmen, ja. Och så gjorde jag en karaktär som jag bara sa, det här, amerikansk Vietnam-vett-snubbe. Ful i mun som fan, jag la till en massa fula ord. Och, det var skitkul. Jag bara visste honom, jag bara kunde honom. Och sen direkt efter det fick jag flyga till Prag för att göra en, jag vet inte om jag får säga, det är ute nu, Wheel of Time, som är en jättestor sån här Sagan om ringen-grej med. Så här, 1 miljard kronor kostar första säsongen. Och där var jag en månad och sen, nej, efter Clark, menar jag, förlåt. Då fick jag en roll, jag hade fått en brief på en sak som hette The Box, en thriller.
övernaturlig thriller. Och det handlar om en kvinna och så är det hennes partner. Så det är de två som är liksom huvudroller och sen så är det en massa folk. Och så var det partnern jag skulle prova för. Jag bara, nej, jag älskar det, jag älskar. Och det var en amerikansk serie som skulle spela in i Stockholm. Jag bara, what's not to like? Och då spelade vi in på Cirkus med Anna Friel som spelar Marcella. Och Peter Stormare och massa brittiska skådespelare. Och Steve Schill som har regisserat allt i världen. Alla serier, The Wire och allt möjligt. Jag bara älskade den rollen. Älskade. Och från den så provfilmade jag i logen för en grej. För producenten till Game of Thrones, Frank Dolger, hade en ny serie som hette The Swarm. Och jag provfilmade för en self-tape i logen. Jag bara, men det här är bara någon liten The Scientist, tror jag det var. Så jag skickade iväg den. Och sen ringer regissören. Skitbra, jag vill att du gör om provfilmningen men ändra lite små saker här. Och mest av allt vill jag att du ändrar en sak. Du spelar lite grann som The Scientist som dyker upp lite då och då. Du måste förstå att det här är the male lead av hela serien. Jag bara, oh damn, det visste jag inte. Ja, men så gör om den och ger den lite mer tyngd. Dagen efter vill han ha någon till ändring grej. Och sen så dagen efter det så får jag rollen. Det tog 3 dagar. Så jag får den rollen samtidigt som jag har min väska packad på sätt till The Box för att jag hinner inte springa hem och hämta väskan. Och så kommer taxin och kör mig till flygplatsen för att flyga till Prag för att göra Wheel of Time. Så där är jag en månad. Sen från Wheel of Time så har jag väskan packad och flyger därifrån direkt till Rom för att göra kostymprovning för The Swarm. Och sen 2 veckor senare så kom min familj till Rom och sen så filmade vi hela The Swarm, 16 veckor. Och sen nu, så bara några veckor sedan, kom jag tillbaka. Så det här året känner jag så här, vet du. Plus att samma år, samtidigt när jag var i Rom, fick jag reda på att min bok som jag har skrivit ska bli en tv-serie.
Gud, nu fick jag ris.
På en av de allra största.
Den här boken som globala. Heter Den extraordinära berättelsen om Jonas Paulssons plötsliga död.
Ja.
Tack för den titeln, jag var tvungen att säga.
Ja, tack själv.
Fantastiskt, grattis.
Ja, men det är skitkul.
Gud, jag får verkligen, ja, I live vicariously through your life. Och vad osannolikt covid-år du har haft.
Jag har aldrig haft munskydd så mycket som jag har haft här. Jag har aldrig, alltså mängden test, covid-tester jag har tagit. Men,
då vill jag avsluta med en fråga till, för att jag vill inte bara fråga kvinnor om det här. Hur har filmbranschen förändrats för dig som man? Vad är den största lärdomen som du tar med dig efter hela den resan?
Prata, tror jag är min största lärdom. Att vi har alla varit på inspelningar och vi har alla varit överallt där man ser saker som händer och man hör saker. Och det som jag har tagit med mig är att man pratar väldigt mycket mer. Om vi spelar en scen och jag får en impuls här, jag vill röra dig eller ta i dig i den här scenen. Det är ju bara att fråga bort. Det är bara att säga, är det okej? Okay? Mm. Ja, okej, okay, bra. Då gör jag det. Och då gör jag det fullt ut. Mm. Men då har jag frågan i alla fall gått ut så att du känner dig sedd och vi har en samsyn på någonting. Jag tror att det är en av de största grejerna, att folk samtalar mer. Mm. Folk pratar mer om vad som så här, är det okej okay att vi gör det här? Okej, okay, men då är det okej. Okay.
Har du blivit mer lyhörd för kvinnor i din omgivning på arbetsplats?
Ja, det tror jag. Man försöker ju vara det i alla fall. Saker och ting har ändrats. Det finns fortfarande de som snackar om, ska man inte få säga någonting nu eller? Och det där är samma person som säger, jag har alltid sagt.
Ja.
Men någonstans, ja, vi får bara vakna upp och försöka göra det bästa av det på något sätt. Jag tror att man har blivit mycket mer lyhörd.
Mm.
Och jag känner också att folk framförallt pratar mer. Och det är väl det som var det viktiga.
Mm. Du måste gå nu. Och sista frågan innan du går. Om man bara ska se en enda grej med dig, om man aldrig har sett något du har gjort, vad ska man se?
Jag tycker ju Glaciär. Jag tycker den är fantastisk.
Se Glaciär. Då kör vi 10 snabba, Alexander
ja.
Karim. Okej, okay, you ready?
Jag är.
Snabba med Sarah Dawn Finer.
Skådespela på film eller skådespela på scen?
Film.
Spela samma roll i resten av ditt liv eller aldrig spela teater igen?
Samma roll.
Spela på engelska eller på svenska?
Svengelska. Jag vet inte, den är skitsvår.
Välj en bara.
Man tjänar mer när man spelar på engelska.
Jobba med dina syskon eller inte?
Syskon.
Det var bättre förr eller det bästa har inte hänt än?
Bästa har inte hänt än.
Vego eller kött?
Så jag är ju en köttätare, men jag försöker bli mer vego.
Bergman eller Norén?
Bergman.
De Niro eller Denzel?
Oh! Alltså Denzel måste jag ju säga. Denzel!
Skriva eller skådespela?
Skådespela.
Dårskap eller klokskap?
Dårskap.
Tack! Då har vi kommit fram till dina rekommendationer och så vill jag tacka så hemskt mycket för att du tog dig tiden
jag
att
tackar.
Snacka med mig. Så micken är din.
Oculus VR-glasögon.
Mm.
Det är en av de finaste sakerna som finns. Jag ska förklara varför. För min dotter gick en guidad tur genom Anne Franks hus i VR häromsistens. Samtidigt så kan min son stå och bovla. Mittensonen kan behandla höjdskräck genom att gå ut på en jävla planka som är högst upp på något hus där han, ja, man blir livrädd. Jag spelar något deckarspel. Min svärfar som sitter i rullstol men som är fågelskådare. Han fick flyga med en örn över bergen tillsammans med andra fåglar vid 74 års ålder och var helt tagen. Att uppleva världen genom de här glasögonen. Jag kom till inspelningen någon dag och de sa, vad har du gjort idag? Så jag var i Israel, jag gick genom Jerusalem. Men innan dess så vann jag VM i boxning, för det finns boxningsspel. Du vet, världen som öppnas upp för en, som annars kanske inte är tillgänglig. Sättet att lära sig, barnen kan lära sig. Ja, Oculus. Jag har ett citat som jag hörde. It's nice to be important, but it's more important to be nice. Det finns vissa gånger som man har citat som så här, gud vad banalt, gud vad insta-meme det där var. Men det finns någonting i det, att det är trevligt att vara viktig, men det är viktigare att vara trevlig. Det finns någonting i att folk glömmer ibland. Och ju viktigare folk blir, desto mer glömmer de. Att det också är viktigt att vara, viktigare att vara trevlig. That's all I got. För jag måste verkligen.
Tack snälla för att du var med.
Ja, tack för att jag fick vara med.
Tack Alexander.
Tack så jättemycket.
Puss och kram. Hej då.
Förlåt att jag inte.
Gör inget. Ciao. Hej.